Välkommen alla lyssnare till veckans avsnitt av Mer än ord. Vi är på avsnitt 308, om jag inte räknar fel. Och med mig idag har jag Marcus Hansson. Hej!
God kväll!
Ja, har inte hänt så där jättemycket att prata om, men en sak som jag i alla fall uppmärksammade på hemsidan där är, vad heter det, en artikel som kom upp här tredje då. Vad heter det, jag tror inte den kom upp i tisdags där. Och det är ju att Neste 7 uppmärksammade återigen då den här afghanens knivattack i Vetlanda då, som var för ett tag sedan, 2021. Och den där har väl uppmärksammats förut, va Hansson? Det är väl lite av en årlig grej. Har det varit sedan?
Ja, det är...
Från doktor till offentliga och massa grejer så.
Ja, det är typ en årlig grej. Det är liksom sånt som glöms bort numera. Alltså inte för de som har utsatts eller de personer i närheten, men jag menar, det var ändå en afghan som liksom tog en kniv och bara högg ner 7 personer, och det var, som jag förstått, renflyt att ingen dog.
Exakt.
Ja, och Vetlanda är liksom, alltså som många andra byar och sånt, en liten håla egentligen. Det händer inte så mycket där liksom. Så helt plötsligt så bara, ja, kommer en person och bara drar kniv och bara sjunger hej vilt liksom.
Men det är ju som i nyhetscyklerna. De går ju extremt fort. Är allmedia, eller allmedia som har makt, om de är fientliga, då glöms det ju bara bort helt enkelt. Det är som att det aldrig har hänt.
Ja, så det är väl kanske liksom ingen, du vet, skulle, vad heter det, vi har gjort någonting eller någonting annat så där. Du vet, då kommer det där liksom några år senare, media har en uppföljning med liksom offerna eller offernas anhöriga så där. Men det vill man liksom inte ha riktigt nu, och på det sättet så påminns inte folk. Men du vet, det med Vetlanda, det är liksom så där att du som individ och sånt, du kan liksom vara hur rasistisk och sånt som helst. Till och med liksom bo i utkanten av Vetlanda, så du bor mitt ute på liksom landsbygden och det är inte en käft där. Och vad som händer där är att du kanske går in på stan för att handla, och sen så bara får du en kniv i dig liksom. Alltså vad jag menar med detta är typ att personer som där, man får den här liksom slumpen som kanske liksom helt plockar bort ett liv eller någon anhörigs liv liksom. Den förhöjs. Den har ju såklart, den finns ju i alla samhällen, men den förhöjs. Och det är liksom en påminnelse över detta. Jag vet till exempel en person jag pratar med, hans släktingar och sånt, de bodde ju dock ute på landet. Men på grund av att de bodde på landet så gjorde några utlänningar inbrott i huset medan de fortfarande bodde där och torterade ihjäl dem i princip. Så det är också någonting sånt. Alltså, du vet, det är lite som, det blir lite mer djungens lag, det blir liksom savannen. Du som människa liksom går runt där på savannen, men helt plötsligt så bara hoppar någon, ett annat djur på dig liksom, och du dör. Helt enkelt.
Jo, nej, men exakt. Våld är ju naturligt. Och du är såklart kanske lite säker på att bo på landsbygden, men det är ju inte direkt. Alltså, vi har ju fortfarande massa rasförändringar på land. Om du bor så här 2 kilometer ut på landet, du kan fortfarande bli utsatt för brott. Man går ju aldrig helt säker med dessa människor i en omgivning.
Nej, och i det fallet så är det ju mer att du hamnar i samma skattebas ändå liksom. Du förväntas betala liksom. Du kan liksom inte bara säga nej, men jag vill inte betala för detta. Det är helt sjukt. Vägra betala. Jag är otur. Du liksom kommer polisen där och säger du bara ska betala skatt precis som alla andra. Så ja, man kommer inte undan det på det sättet. Och du kommer egentligen inte undan det genom att fly till andra länder i Europa och någonting sånt, för att de här som lever Europa och sånt, man gett sig fan på att du ska liksom in överallt. Så det enda är liksom att börja aktivt göra motstånd mot det.
Mm.
Börja göra det jävligt jobbigt för dem att försöka implementera detta. Liksom, vi hade inte haft invandring om folket bara hade sagt inte hade valt att liksom inte tolerera det. Det är inte ens behövs med våld. Man liksom bara, ja men vi generalstrejkar. Vi går inte gå till jobbet. 300 000 bara, vi går inte till jobbet imorgon. Du har ingen invandring då liksom. Du har bara inte det.
Nej. Så, alltså det går ju att stoppa. Det handlar ju helt klart bara om inställning.
Mm. Nej, men så det är väl en återkommande liksom så påminnelse där att och det är liksom sånt att jag vet om till exempel att en person berättar liksom om europeers kontra semiters inställning till historia. Och i det fallet så det här var ett judiskt perspektiv, så sa han liksom att vi judar och araberna, vi glömmer inte. Och alltså, tittar man liksom judarnas traditioner och sånt, så hjältar de om saker som är 2000 år gamla. Ja. Medan europeerna mer har en liksom sån där attityd av att vi glömmer inte, men på något sätt så liksom spelar en mycket mindre roll snabbare än vad det gör till exempel för judarna då enligt honom. Så ja, det är väl ett problem kanske i folksjälen då. På det sättet så kan man ju se det som ett problem och behovet av att hela tiden liksom påpeka och påminna liksom, för att vi har en sån tendens inom oss att bara glömma. Helt enkelt.
Jo, men visst är det så. Jo. Verkligen. Ja, nej, judarna är ju kända för att vara långsinta på ett extremt sätt. Men när det kommer till europeer så tycker de att vi inte ska vara det. Då ska man helt enkelt bara kunna glömma bort saker hur fort som helst. Det är lite som Venezuela. Det är så här, det glöms bort. Man går vidare. Det som ingen roll. Det är ju extremt många våldsdåd och sådär som sker. Ett exempel är han som du kommer ihåg, det där i Gävle med 12-åringen som sköt.
Som pangar rätt in.
Ja, ja.
Ja, jag kommer
ihåg. Men exakt. Och det sjuka var att jag, träffade en person i Gävle som hade en gemensam vän som var en av de som blev skjutna där då.
Mm, mm.
En tjej, och hon sa det helt enkelt att det gick så extremt fort att hon bara typ låg på backen. Men hon kände ingenting, hon kände ingen smärta. Hon hade så mycket adrenalin. Hon sa att hon hade försökt resa sig upp, men det gick inte. Det gick inte, för hon var skjuten i benen.
Mm-mm.
Så ja, så här vanlig svensk tjej. Men det är bara så här, men vi går vidare med livet.
Ja, ja, så det är väl liksom det kan vara en styrka också liksom, att kunna gå vidare, att inte fastna vid saker. Men i det här fallet liksom så finns det ju liksom en vilja till att inte stanna kvar och älta om såna här saker liksom. Och vad jag menar med det är till exempel att det enda som egentligen fastnade riktigt var ju han utvecklingsstörda somalion som nästan ströp ihjäl hon Luna, tror jag det var. Det har de inte...
Ja, det var inte att leka med.
Nej, det har de där, det har fastnat lite bättre, men den här 12-åringen som bara pangar in där liksom, det är liksom, man ältar inte om det liksom.
Nej. Det är en enskild händelse.
Ja, isolerad är den också.
Ja, isolerad händelse. Det finns inget samband med någonting. Det bara är så.
Nej, men det som blev problemet när man bara går vidare så snabbt är liksom att det sker ingen granskning till den grad att man liksom går till roten med hur kunde detta ske? Vad var det som skedde här liksom? Egentligen så vet alla nästan den analysen ändå. Men
jo,
det är ändå intressant att ta liksom de här enskilda fallen. Och liksom, för det är då man får lite mer nyanserade bilder och sånt över vad som egentligen, varför skedde och sånt. Och vad jag menar med detta är till exempel att den här, vad fan var det inte, någon tuskäring som sa att liksom man skulle liksom, vad mammorna behöver var kanske lite massage och sånt liksom.
Ja, exakt.
Jo, men vad som det gör är att de här system, det här tänket, du vet, blir fel. Alltså, vad jag menar med att man uppdagar då liksom tänk som kanske är fel eller som kanske är rätt. Och vad jag menar med detta är då att en person som säger någonting sånt liksom, för en vanlig människa så bör man tänka på om hon är liksom fullständigt dum i huvudet. Men det är kanske någonting också som gör att man själv ifrågasätter är man själv som har fel förutsättningar eller tankegångar och sånt. Men det är som sagt det är liksom svårt. Varför gör en 12-åring detta liksom? Vad är det som gör att den här 12-åringen har den här pistolen och gör det? Det är liksom väldigt intressant.
Men det här med att det glöms bort, det har ju med media ju också, det som vi sa innan. Alltså, vissa grejer går att hålla liv i vissa grejer. Till exempel förintelsen. Utöja. Alltså så här, man kan ju hålla igång händelser. Det är bara att medier med mycket pengar skriver om det helt enkelt.
Max säger här, han känner sig inte sedd, det tror jag. Nej, och det är liksom så liksom att känns inte sedd, okej, men när sådana här saker sker då liksom, då har ju liksom de blir ju sedda. Alltså alla liksom, det uppmärksammas och sånt. Ja, vad fan, Max, du kan inte säga att han var ironisk. Du måste göra en smiley där i chatten. Jag ser inte om du är ironisk eller inte. Men det skulle ju inte kunna vara någonting sånt. Det skulle kunna vara något sånt att han ville bli sedd. Och ges för status. Alltså, för jag vet när jag var ung, och anledningen till varför jag tänkte på det var ju att jag hade ju lite mer busfrön och sånt så. I min bekantskapskrets i den åldern. Och de kunde göra det för att få lite status och sånt. Jag tror typ en av mina vänner var bland de första som gick runt med kniv i mellanstadiet. I skola. Till exempel. Och jag hade inte problem med att visa upp den inför andra elever som han tyckte mopsa sig. Men det var ju lite annorlunda. Alltså på den tiden. På det sättet att här hade det uppdagats så hade det blivit ett jävla liv. Men jag tror inte det blir ett liv idag liksom på samma sätt. För ribban är så mycket högre.
Liksom. Jo. Jo, men verkligen.
Och det finns inte tid.
Som händer. Nej, det finns av de grejerna som händer idag, alltså, det hade ju varit i media flera veckor. Det var på typ 80-tal eller 90-tal och sådär.
Mm. Ja. Yeah. Nej, jag har inte så mycket mer att säga om det.
Nej, men vi säger så. Nej, men det är därför det just är viktigt det här med propaganda och att man faktiskt stödjer nationell media av slag. Och det är ju för att vad som rapporteras, det är ju det som styr lite vad, det är det som styr vad folk tycker och tänker och liknande. Det är ju verkligen så. Vi ska se.
Mm, jag menar, är det SM-media så ska ju alla komma ihåg typ den 7 oktober när Hamas gjorde en motattack mot Israel.
Mm.
Det är den dagen.
Jo, men det är viktigt att man typ fokuserar på Sverige och struntar i Mellanöstern, men ändå så ska man göra sånt där. Så ja, det är intressant hur det funkar.
Men jag hörde att du har lite dålig energi.
Ja.
Mm. Vill du prata om det?
Nej, jag håller på att scrolla igenom hemsidan. Se vad som har hänt. Det har ju faktiskt kommit upp en rätt intressant artikel. Var det 4 mars? Vad heter det? En artikel om någon specifik Karlskronabo. Mm. Jag kommer ihåg när jag läste den artikeln att den kändes så malplacerad. Den kändes så konstig.
På vilket sätt?
Allting kändes så förstorat. Om en person flyttar till... Alltså det hände, nazister flyttar väl ibland? Eller vad då?
Jo, men de måste ju typ... De bakar in den händelsen i samband med en fällande dom.
Ja, just det. Mm.
Så måste de putta in. Det är lite som korvstoppning, du vet. De kan inte bara putta in 10 gram kött. Då blir det ingen riktig korv, utan de måste ju mata på. Det blir en riktigt stor fin korv.
Okej.
Okay. Då fyller man på där. Men det är väl inget konstigt med det. Det är samma modus operandi.
Jo, nej, men det är väl just med den. Man kanske ville berätta att samtliga butchflator i Karlskrona ligger illa till, typ.
Jag kan berätta vad jag gjorde igår, i och med att du skäms över vad du gjorde. Mm. Så, jag har ju pratat lite om det innan, men jag håller på att gå ner vikt nu. Så jag går ju på 500 minus kalorier varje dag.
Hur länge har du gjort det?
Jag tog en paus ungefär i december månad. Men annars har jag gjort det sedan typ november. Mitten av november. Lite mer allvar efter januari. För jag fortfarande justerade in mig där. Så det var inte riktigt 500 minus varje dag. Det var det typ noll vissa dagar. Men de dagarna jag tränade så var det minus 500. Men så skåning som jag är, så igår eller förrgår på fredag kväll så var jag fortfarande minus 500 och bara redan vid 8 tiden bara sitter jag och tänker på vad ska jag äta imorgon, det ska vara så jävla skönt att äta. Jag hade ätit allting för dagen då, du vet, jag kan inte sluta tänka på det. Så och jag har haft lite problem med att sova faktiskt. Så kan man bara veta för vissa att jag har haft problem med att sova då av hunger. Så till slut så bara nej, nu skiter jag i detta, jag måste ha mat. Jag smäller i mig typ 3 bananer och 3 deciliter mjölk och sen lite egengjord och pärlmarmelad på det liksom. Och ser då hur den här kaloriräknaren har gått upp med råge då. Så det är över 500 kalorier jag smält i mig. Så jag bara, nej, det här fungerar inte. Nu måste jag liksom bestraffa mig själv för detta. Så dagen efter så cyklar jag en timme. Drar på mig en ryggsäck som väger ungefär 15 kilo. Ut och traskar, vad heter det? 3 timmar ute i naturen. Kommer tillbaka. Tränar en timme till. Och sen så går jag ut och kör aktivism genom att gå i en timme. Och lite cykling på det. Och då hade jag sovit typ... Anledningen till varför jag gjorde så mycket också var för att jag hade typ sovit nästan 10 timmar. Så jag vet om att jag skjuter på dygnet då. En nattmänniska. Så jag var fan tvungen att göra det också. För att riktigt, det är riktigt helt slut i kolan. Så det var vad min lördag bestod av.
Men du känner att minus 500 kalorier, det är som bra. Du vill inte ligga mer minus. Jag brukar tycka om minus 1000.
Jag hade inte klarat mer än 500. Och jag tror faktiskt att det är knappt jag klarar det. Det verkar vara någon gräns att jag måste... Vet jag kan, så länge jag äter för typ 1800 kalorier. Vilket är ungefär där jag ska ligga på normalt.
Mm.
Så länge jag äter det kan jag träna jättehårt. Men lägger jag mig på 500. Då är det precis som att kroppen bara säger mat. Måste ha mat. Och de här 500... 1500, för det sägs att man ska, jag bara läst det så jag vet inte hur sant det är, men man ska inte ligga under 1500 kalorier varje dag. Så jag håller det, äter de här 1500, men tränar eller gör någon aktivitet som gör att jag kommer ner på 1250 då kalorier. Så på det sättet så måste jag göra det. Måste röra på mig liksom varje dag. Men det är som sagt, äter jag för 1800 kalorier. Det känns som att jag utan problem liksom kan träna hårt en timme liksom. Och inte känna mig hungrig faktiskt.
Mm. Har du någon exakt målvikt eller? Idag, ungefär
dit, eller? Jag fokuserar nu på grenade till 75. Och sen så hade jag tänkt att stanna där för att känna...
Men alltså, det är väl rätt lågt ändå? Alltså, du är ju inte jättekort.
1,78 är jag.
Ja, nej, då är det väl rätt normalt.
Sen så hade jag tänkt att stanna vid 75 ett tag. Bara för liksom... lära sig att man ligger upp och håller den här nivån. Sen har jag inte bestämt mig om jag ska gå ner till 70. Kanske. Men 75-70 kommer jag ligga på ungefär. Helt enkelt.
Ja, nej, men det är väl en bra vikt så.
Nej, jag skulle nog säga att det har inte mycket fördelar faktiskt.
Fördelen är väl att man inte är tjock typ.
Ja.
Men det är inte bra om man typ vill ut och slåss med.
Nej, det är...
Väger 900 kilo, nej, det är inte så kul.
Det var det jag tänkte komma på. Det räcker att liksom någon lägger sig över en. Så är man... ja. Jag har ju brottats med andra personer liksom. Och även om jag är kort så har jag vägt liksom 95-100 liksom. Och de får svårt att liksom hantera min vikt.
Vi
är sånt liksom. Så, nu är jag lätt som en fjärde.
Ja, jag väger ju typ 88-90 nu. Jag vet, 2024 då var jag nere en vända på 76 kilo. Och alltså man känner sig ju jäkligt liten. Står man bredvid fullvuxen man typ, då känner man sig, alltså man känner sig lite svag så. Sen lite psykologiskt, men men det är ju rätt skönt att vara lätt också. Jag brukar pendla lite grann. För ibland så, det är ju fördelen med att väga lite mer, det är ju som sagt, alltså, du är ju mycket starkare, går ju bättre på gymmet. Du känner dig större för att du är större. Och kampsport är mycket lättare. Alltså, det blir bara bättre så. Du, alltså, om man tänker kampsport, när vikten blir ett hinder, alltså i, när du går mot övre spannet, alltså, då skulle du börja bli riktigt tjock. Så att kondisen börjar ta stryk. Men det ska gå rätt långt då. För det känns som att man anpassar sig efter sin kropp. Så är det väl. Men det är ju rätt skönt då, att vara lätt också. Alltså men livet känns lite lättare när man inte är konstant nedtyngd. Men ja, det är så, det finns lite fördelar och nackdelar med allt, men
jag märker
det. Typ 75 och 85 är ju inte jättelite heller. Det är ju inte så att man väger 55, 60, 65 kilo, utan ja.
Nej, det jag skulle säga, det som har märks allra mest är faktiskt hur lättare det är att gå. Jag vet inte vad det är, men det är någonting bara att gå snabbt som faktiskt har förändrats markant genom att en del av magen dras in, liksom.
Jo, absolut.
Så jag har liksom inte sett några jättestora förändringar i löpning eller andra saker. Utan det som jag mest faktiskt har märkt av, det är liksom kunna gå snabbt. Att det känns bra, det känns annorlunda. Jag vet inte vad det är. Precis som att någonting har justerats i höfterna, liksom.
Jo, verkligen. Jag kom att tänka på någonting Kenny Stark alltid brukar tjata på vid den här tiden på året. Och det är ju Expos årsrapport. Jag pratade med Max om det. Jag tänkte att nu tycker jag det är dags för dem att släppa det. Nu vill man ju se hur duktig man har varit.
Jag gillar att läsa liksom det, liksom.
Ja, men det, jag tycker de gör en rätt... Alltså, de gör ju inte bra, men det, så de gör det ju bra för att vara efterblivna, typ. Men det är 8 mars nu. Är 2 och 8 man har på sig. Det är som Kenny så brukar säga där, liksom. Det är så här, skriv den under året. Så att du får liksom med. Och sen mot december, då börjar man liksom kanske skriva rätt mycket så. Men ja, jag vet inte.
Men när delas de här bidragen ut till alla de här föreningarna? För du vet...
Ja, jag tänker,
jag tänker mer att de liksom... Liksom känner med känslospanna då. Ja, men vad är det vi ska säga? Ni ska säga detta. Okej, ja, men då gör vi det. Det är också det beror på liksom vilket narrativ som de vill sälja, makten vill sälja, liksom.
Jo, fan, de har ju så här låsta artiklar på deras hemsida. Kostar pengar, man bara får inte de pengar.
De får ju massvis med pengar.
Ja, vad fan
ska man med? Tidningar och sånt liksom. Det ska liksom ut på bibliotek. Det är ju jävligt, alltså det är ändå rätt intressant. På det sättet att en så kallad... vad heter det? Så kallad antirasistisk. Den är egentligen antivit. Antivit tidning liksom ska få lov att vara där. På liksom många av biblioteken.
Ja.
Precis som att detta är liksom jätteprioriterat.
Jo, man märker ju verkligen, alltså, hela deras fokusområde är den rasideologiska miljön, som de säger, så de förstorar ju verkligen upp saker som verkligen är icke-nyheter i dagens samhälle. Alltså det är så här, ja, nu har den här nazisten blivit dömd till böter på 4 000 kr. Man bara såhär, okej. Okay. Wow, vilket brott. Alltså det, ja. Eller typ såhär, ja, nu har skinnskallar satt upp klistermärken nära ett judiskt museum. Man bara såhär, jaha. Men jag vet inte. Men grejen är att eftersom de lägger så mycket tid ändå på just en rasideologisk miljö som de säger, så har de i alla fall lite insikt så. Men det är ju för att de får betalt på att titta på allting vi gör. Men på det sättet så tycker jag faktiskt om deras årsrapporter så att det kan vara lite intressant att läsa när de har lagt hundratals timmar på att liksom studera någonting. Men alltså mycket är ju efterblivet. Och man märker ju ibland hur de förvränger sanningen och liksom bara har konstiga perspektiv på saker och ting. Och hur de ska typ så här försöka sätta nationella grupper mot varandra, så det blir så konstigt så. Men en, vad heter det, rolig artikel de la upp, det var publicerad den 24 februari, den heter Expo guidar Dan Parks förintelseförnekande och nazist. Den var faktiskt jäkligt schysst. Om vi hade lagt upp den artikeln, då hade ju ansvarig utgivare rykt för HMF.
Ja.
Så vill... Ja. Ja. Det är sant. Det är ju citat, men det är ju jävligt många schyssta bilder alltså, där det hade varit på gränsen.
Ja, ja, ja. Det är ju det, men den här Nordfront bara gjort det liksom. Men de hade nog fått lägga in en rätt ordentlig brasklapp där i början.
Ja.
Men det ja, intressanta där är ju liksom den interna konflikten mellan alltså de liberala judarna och de arabhatande judarna.
Jo, man märker att Expo har lite svårt typ att försöka hitta väg där. Det blir lite konstig stämning typ.
Ja, och du vet, det är liksom sån jävla... Nu, de kan ju göra detta för att de är judar och de vet ju om att de har makten. Men liksom jo. Så som hon säger liksom att hon bara liksom i princip så ber dem fara och flyga liksom. Ni har ingenting att komma med här, men hon vet ju om att det blir ju inget mediedrev liksom i DN, Aftonbladet eller Expressen. Där hon drevas i sönder liksom. Och hon är ju skyddad av de andra judarna. På det sättet. Av sin judiska etnicitet. Så hon kan liksom be dem. Hon kan sitta. Vad fan var det Expo skrev? Ja, hon skrattar och sånt när vi ringer upp henne liksom. och du vet. Det kan de bara göra för att det är ingen svensk som liksom kan göra det. Och det visar ju bara vilken makt judarna har. För hade en svensk gjort sådär liksom, då hade ju liksom de börjat trumma mer på att få in det liksom i andra medier. Och börja liksom jävlas med den här individen om de visar upp sån liten respekt för Expo. Men hon kan ju. Och jag menar, alltså det är inga små saker de Park har sagt liksom.
Nej.
Alltså det är ju inte det. Sen kan man liksom alltid hälla, ja, men han skämtar bara. Eller han gör bara satir och sånt. Ja, men göra satir av förintelsen, det är ju en styggelse. Alltså det är hädande så det bara sjunger om det.
Men alltså man tänker, om man jämför med så här typ satiren, när de typ så här, fan vet jag, målar Jesus när han typ gör bögrejer och sånt här. Alltså det är ju rätt mycket så här kulturmarxistisk konst som är typ hade varit HMF om man bara hade satt lagen åt andra hållet.
Ja, definitivt. Det
finns ju sånt.
Definitivt.
Så det borde ju typ tillåta som konst då, om man bara gör en jämförelse. Ja, nej, den artikeln var rolig i alla fall. När han står och hejlar framför, vad är det? Synagogan. Nej, det är framför en judisk begravningsplats i Malmö. Står och hejlar och röker en cig. Med typ så här turkosa kin och så. En rosa piqué. Och axeln när han satt en cyklon B-burk utanför judiska församlingen i Göteborg. Och han drog upp en tyruna, en liten, den ser typ så här broderad eller ut som typ pärlor eller någonting. En liten den utanför judiska församlingen i Göteborg.
Mm.
Men jag tycker hans typ affischer och klistermärken är rätt så snyggt gjorda. Alltså det är ju lite konst inblandat. Alltså det är ju inte bara text typ så här någonting HMF för bara sätta upp det, utan det är ju lite arbete bakom.
Ja, jo, men det är lite så som Finkelstein säger där i en av de dokumentärerna han är med. Där han liksom helt plötsligt hejlar till dokumentärfilmen. Och liksom bara garvar liksom. Och liksom och dokumentär, men liksom, vad fan, nu måste jag liksom ta med detta. Ja, men ta med det, jag bryr mig inte liksom. Ja, men du förstår ju hur du kommer att säga så sånt. Ja, jag bryr mig liksom inte. Du vet, de här judarna liksom kommer liksom säga liksom att det här förintelsen är så viktig och vi kan inte göra hälsor mot den. Och ändå kallar de deras politiska motståndare för SS, liksom nazister liksom i Israel hela tiden.
Mm. No.
Och så helt plötsligt så bara för att någon liksom hejlar så är det liksom en hädelse. Och sen så roligt där nog så sa han då att den dåvarande chefen för ADL var värre än Adolf Hitler då samtidigt. Att Adolf Hitler i alla fall inte gjorde för pengarna. Liksom.
Ja, exakt.
Men det tillåts ju liksom inom den judiska gruppen. Det gör ju alltid alltså det här. Men medan den icke-judiska gruppen liksom får inte ens röra det. De här ämnena, utan det är helt förbehållet i den judiska gruppen. Och vi får inte gå in här. Och gör vi det så ska vi liksom straffas. För det. Och det är ju det Don Park faktiskt motsätter sig. Bland annat här, han som icke-judisk person då gör nära av det. Och den här judinnan då heter det, ser det nog lite för vad det är liksom. Och ser han lite som en stygg pojke liksom. Aja baja liksom. Hon vet om att han sitter och utmanar liksom makten. Den judiska makten, och kanske har en liten viss respekt för det. Men jag tror liksom till exempel den här judinnan då. Nu ska jag ska inte svära på att det är så, men jag tror, du vet den där judiska gruppen som demonstrerar mot vad heter det, något judiskt föredrag med någon israelisk soldat i Stockholm. Och,
ja, just det.
Mm. Du vet, då, du vet, det var de här judarna som såg det här. De andra judarna då, som demonstrerade, de såg ju de varandra liksom. Och du vet, det var inga nådiga liksom, ord som växlades mellan de där. Liksom, de som
nej, hade sett,
jag tror hon var en av dem. Liksom spottade åt dem liksom. Och bad dem dra åt helvete och sånt. Alltså, så hon, det är en riktig sån... heter det. Och du vet... Jag tror även hon har rakat håret. Jag är inte helt säker. Men hon bär ju den där huvudduken av religiös anledning. Alltså du vet. Mm. Många sitter ju och klagar på att det är. Och liksom. Åkesson också liksom. Och det där med huvudduken och sånt. Det är liksom kvinnofientligt. Och unsovajt. Bland araberna. Men judarna har så det. Men du vet. Han klagar aldrig på att det är det som antikvinnligt. Att den judiska kvinnan. Ortodoxa då tvingas bära eller bär den här heter den huvudduken. Jag tror de till och med rakar håret. Jag menar en kvinna som du vet ju fåfänga kvinnor är med sitt hår liksom. Liksom kan du tänka dig, du går till en svensk kvinna bara du enligt de här religiösa reglerna så ska du raka ditt hår och bära huvudduk.
Ja.
Jo, det är nu långt ifrån alla som rakar håret. Och jag är inte helt säker på att det är så. Det ligger någonting här i bakhuvudet. Att det är som, jag ska inte svara på det. Jag kan inte lova att
ja.
Man får kolla upp det själv.
Nej, vänstermänniskor och SDR, de har som lite liknande analys som judarna fast åt olika håll. Det är så här, vänstermänniskorna tror att judar är vita, vilket gör att de är koloniala typ. SDR tror att judar typ är vita, då tror man att det är bra. Fast de inte erkänner ras typ. Så ja, det är konstigt det där. Det är ju ut Mellanöstern folk.
Ja, ja, alltså i Linne så märks det ju alltså mycket.
Jo, jo.
Alltså de har det här hetsiga judarna har inte ofta ett hetsigt temperament, men när de väl blir irriterade och arga, då kommer den här hetsigheten fram liksom.
Mm.
Jag tror många har liksom blivit väldigt förvånade. De möter inte riktigt judar och sånt, och de är ju faktiskt bra på att anpassa sig så de kör det där hetsiga liksom, kanske mellan skål och väg liksom. Men de har ju det där de har det i blodet liksom, och det märker man liksom i Israel hur de pratar och sånt.
Ja.
När man tittar på det. Det är liksom mycket mer, det är inte lugnt, det är inte sansat, utan det är liksom mycket fram och tillbaka.
Ja, alltså de kan ju hålla en fasad, har de ju gjort 2000 år nu eller så, men innerst inne så är de ju ett kanske om jag får säga det, men ja. Så är det. Men ja. Men det är ju lite. Det känns som att SDR skulle, istället för att typ SDR ska åka till Polen på arbetsläger och hänga, då kan de ju typ så här, vet jag, bo i något så här judedistrikt i Brooklyn eller någonting. Eller åka och bli spottad på Jerusalem. Så de liksom får veta. Vad det är för människor.
Jag vill bara. Kan jag kliva in där med en helt annan perspektiv?
Ja, kör.
Så jag fick höra liksom. Jag fick höra en person. Så de, under förra presidentvalet i USA. Det åkte några moderater till USA. De skulle hjälpa till att knacka dörr för demokraterna liksom. Och vet när de kom tillbaka liksom. Så bara. De hade inte fattat hur illa det var i USA liksom. De var liksom, det här är helt sjukt. Liksom, hur fan kan man ens rösta på demokraterna liksom. De hade ju rest till USA. Och för delta, det är såklart, det är inte valpåverkan när vi gör det. När svenskar gör det. Det är bara valpåverkan när andra.
Nej,
när andra gör det. De hade ju fått sig en sån jävla uppvaknande.
Ja, det var så som.
Så att. Ja. Sen så på tal om det där att bosätta sig och sånt. Det var jag såg, vad heter det? Det var en snubbe då som han är youtuber då. Och du vet, han det blev lite av
Olivera eller?
Ja, precis.
Ja, det var det jag tänkte fråga om när du sett den dokumentären. Jag har inte sett den, alltså jag har hört folk prata om den. Jag har sett några urklipp, men jag har ju kollat på hans dokumentär förut. Så jag kan ju tänka mig hur den utspelar sig liksom.
Mm, och du vet han, de måste stänga igen hans Patreon liksom så. Precis som han var nationalsocialist liksom. Det var.
Ja, jag såg det.
Ja.
Och liksom, han låter nästan lite små NS på Twitter nu, men det är väl för att han just har fått det bemötandet.
Ja, du vet, hela hans liv påverkar.
Judars beteende som leder till biten.
Men det intressanta där är liksom hur vanliga personer börjar liksom hitta och säga liksom, vad fan är detta liksom? Alltså, du vet. Han har gjort det mot indierna, han har gjort det mot den gruppen, han har gjort det mot den gruppen. Och så fort han gör det mot judarna så är det liksom bara shut it down. Liksom. Det bara åker han dit så det spelar om det. Och folk börjar märka det som vi har sagt och andra NS-folk har sagt sen innan. Liksom, att judarna är en fredad grupp. Liksom. Och går de mot dem så har de inga problem med att använda liksom, trycka ner dig med hela hälen. Och vilket de gjorde mot honom. Och helt plötsligt sa de liksom folk liksom som skriver kommentarsfält och sånt liksom, och som får liksom jättemånga gillningar och sånt liksom. 6000 gillningar liksom, på en sån som bara, vi kommer aldrig liksom sluta att märka, noticing, vad fan blir det, uppmärksamma.
Ja, jo, det är väldigt stort.
Ja, precis. Du vet, för liksom, när jag gick med i rörelsen, då fanns det inget sånt. Men nu börjar liksom de här normala människorna, det börjar liksom kliva in i deras tillvaro. Och jag menar, det blir svårt för sådana som Expo liksom att förklara liksom att, ja, de här är rasister. Och så säger alla bara, ja, men det är liksom, varför får judarna en specialbehandling? Liksom nationalsocialisterna har rätt ju.
Jo. Jag bara skrev in Tyler Oliveira på YouTube. Och första förslaget var Tyler Oliveira Band.
Ja.
Ja, nej, jag kommer ihåg en grej ur det senaste. Det var ju om indierna, deras bajsfestival. De hade någon by där. Och det är så här, indierna blir ju sura som indierna blir. Men de typ så här bamringde han och typ så här typ och knacka engelska i hans kommentarer. Men när jag är vid de judarna, då så här stängs hans Patreon ner. Det är så här, andra folk kan ju också bli sura, som indierna. De är ju kända för att gå ut på internet och försvara Indien. Men det märks ju helt klart att det är ett folk, de är 1,4 miljarder, vad fan de är. Ett folk är 13 miljoner eller någonting sånt. Men ena gruppen, då stängs Patreon ner, och på andra, då blir det lite så här indiska kommentarer på YouTube. Och lite spamsamtal. Så, ja, det är ju helt klart skillnad.
Ja, och Oliveira fick liksom antisemitanklagelserna hagla emot honom. Du är antisemit för att du uppmärksammar judisk. Det var inte bara det att de här ortodoxa judarna liksom stack kniven i vem som helst, utan det var ju liksom den andra skyddade gruppen i USA, negrarna då ju. Det var, så som jag förstod det i den lilla delen jag tittade på, så var det ju negrarna som åkte illa ut av judarna. Och deras liksom skolor och sånt lades ner. Och du vet, hade liksom en vit, blond, blåögd person gjort det där som judarna har gjort, alltså då hade de ju skrikit liksom Jim Crow och liksom allting. och de hade ju hetsat upp negarna till vilsinne. Men inte här liksom. Utan här liksom så sänks det ner och liksom smusslas under. Men
den där videon med ljuden fick jag otroligt många. Alltså jag kollar ju, den heter I Exposed New Jersey's Jewish Invasion. Jag vet inte, man kanske länkar den i Telegram. Men av hans senaste video så har ju typ den här mästaren 7,2 miljoner visningar på 12 dagar.
Ja, du vet, det liksom sipper in det här. Det är det som min poäng är, liksom 7,2 miljoner. Men vad de kommer att göra nu är att lite som en nackdel för oss, det är ju för att vi är bannade och sånt ju. Alltså för det han har gjort och det han gör, det är liksom sånt som har redan gjorts flera gånger innan liksom. Men alla de som liksom påpekar att okej, de sysslar med det här är liksom botemedlet. Och det är så botemedlet som judarna inte gillar, det har liksom blivit bannlyst för länge sedan. Så nu blir det liksom mer, vad ska man säga, en liberal tolkning över hur man ska åtgärda det här problemet. Det vill säga, det blir ingen åtgärdning överhuvudtaget. Det blir liksom som SD liksom. Där, ja, nu i dagarna så helt plötsligt så, du vet det där med ankarbarn, för jag satt och tänkte på det. Nu har man ju ankarföräldrar. Så föräldrarna kommer hit här och får arbetstillstånd och arbetar och sånt liksom. Men ungarna deras, de har gjort det här miraklet med att gå i skolan precis som alla andra. Och helt plötsligt så bara, du har gått i skolan som alla andra. Ja, men då är det klart du också ska upp på arbetstillstånd. Varför inte liksom?
No.
Ja. Så innan hade vi ankarbarn då ju. Men nu har vi ankarföräldrar. Nu har vi fan med bägge liksom. Det är ingen grupp som ska skickas ut. Alla ska bara vara här.
Jo. Jo, men verkligen. Men det är ju som SD det där när de Men det här med, var det uppehållstillstånden eller vad det var? Jag kommer ihåg, jag och Max pratade om det i helgen också, så här att så här, alltså, vad håller SD på med? Alltså, de kan vi försöka i alla fall. De har alltid så här hållit upp någon fasad av att de är någon slags oppositionsparti eller sådär. Men även det med AR-15 och vad heter det, det senaste med utvisningarna och att de så här är med i tid. Alltså allt det där känns bara så strategiskt efterblivet. Alltså så här, de är ju onda, men det känns bara som att de tar dumma beslut. Men
ja,
det är kanske det som är planen, jag vet inte.
Jo, men planen är ju, jag tror snarare att de har gjort detta för att liksom rädda el från att åka ut och...
Ja. Men hur tänker du att de ska rädda dem på det sättet?
Nej, men el får vinsten. El behöver ju vinster nu för att de inte ska liksom röstas ut.
De... Ja, du tänker så att de får upp lite... frame, eller vad man ska säga. De får en vinst och så ser det bra ut socialt. Då.
Ja, precis. Så kan
de få mer röster.
Får jag åka el ur?
Väljare blir mer engagerade, typ.
Mm. Jag får åka el ur, till exempel. Då kommer de inte sitta i regering nästa mandatperiod. Så får ni liksom hata. Så vet alla, de flesta SD:arna hatar ju liksom el med passion. Och goda anledningar också. Alltså verkligen. Så de flesta sitter liksom nästan bara liksom gnuggar händerna så att de tar något skinn kvar. Och bara tanken på att de ska åka ut. Men SD då tvingas liksom rädda kvar el genom att säga sådana saker i hopp om att elväljarna ska liksom... El kanske ska ta väljare från centern och sånt liksom under det här valet, så att de stannar kvar. Till exempel.
Och det är inte för Sveriges bästa, utan det är för någon konstigt maktbegär som inte är makt på riktigt. Alltså det är fan vilket jävla skitparti SD är. Alltså det är så här, det är aldrig som SD, alltså när var det senast de gjorde någonting som var bra? Alltså, jag vet inte, det var väl när han typ Tobias Andersson tog upp Tommy Lind i riksdagen. Om jag inte minns fel.
Jag tror många tycker att det var bra att de sänkte drivmedelspriserna också.
Ja, men alltså... Jag
bryr. Men det kommer ju höjas nu när de
ja, exakt. Vad man spelar för roll.
Men jag vet inte, vad ligger drivmedelspriserna nu?
Alltså jag tycker bensinen hoppade en krona.
Det är inte så mycket.
16? Nej, men...
Det är bara två...
Jag tror bensinen ligger 16.
Vi ser... Över 4 kronor dyrare, säger de, dieseln är.
Ja, dieseln hoppar mer. Dieseln hoppar mer. Jag tror bara bensinen inte hoppar så mycket. Företagspris på Q8. Vad är det? Bensin 16,74 och dieseln är 20,99. Ja, det är rätt högt alltså. Jäklar vad dieseln hoppar.
Så...
Ja, det är så pass som fan. Ja, men alltså hur, men alltså SD, de gör ju, de älskar ju att köra propaganda på så här, bensin- och dieselpriser och sånt där.
Ja,
hur ska de förklara det? Ja, men det är så här, ja, men om vi inte attackerar Iran, då kommer de typ så här finansiera massa galna mullor här i Sverige som kommer typ våldta dina vita barn, inte fan att jag. Nej, det är så jävla dumt. Eller så säger de typ, ja, men de är dumma mot kvinnor i Iran eller någonting. Ja, men Saudiarabien och som USA allierade med, de är ju inte direkt jättesnälla när det kommer till sånt heller. Så.
Nej, men jag tror för de vanliga counter-jihadisten så ser de ingen skillnad mellan liksom sunni och shia, utan det är muslimer och bägge två.
Och sen att USA samarbetar med vissa samtidigt som de hatar andra, det skiter de i också. Så det,
ja, det bara... Ja, så länge muslimerna får bomber över huvudet så är de nöjda. Liksom.
Ja, ja.
Men alltså, kan man verkligen klandra dem där liksom, i vissa omständigheter? För du vet, jag ska helt ärligt säga det att jag som individ liksom, ser någon viss njutning när jag ser liksom, bomber falla i Israel också. Jag känner mig så, jag känner mig så lite glad över att se sådana videos.
Jo, men det är kul. Det är kul. Ja, visst är det så. Ja. Ja, men nu har ju fan pratat ett tag. Nu är 19.50. Ja, har du något mer Hansson eller ska vi avrunda för denna kära afton?
Det känns väl bra att avrunda så jag kan träna lite jo. Tid då.
Absolut. Nej, men vi kör väl så helt enkelt. Vi får se om vi får med oss någon mer nästa vecka. Någon annan som också vill prata. Men annars hörs vi nästa söndag 18.30 tror jag i alla fall. Nu blir det lite senare, men vi tror 18.30 nästa söndag. Men vi säger så. Då får ni ha det så trevligt alla lyssnare. Hörs vi snart igen.
Trevlig helg. Now the battle has begun.